prata om hur det kommer på djupet.
Välkomna till Ted och Kai, till Ted och Kai, till Ted och Kai. Välkomna till Ted och Kai, till Ted och Kai.
Jag känner ibland att jag tycker det är synd att det inte riktigt finns ett Klondike något mer. Alltså den här go-to plan B som existerar kanske för 20 år sedan. Alltså sådär att oberoende. Nej men, jag får till Klondike då och så gräver jag guld. Och så på något sätt, alltså en sån här reset-knapp. Det finns ju inte något sånt ställe något mer. Alltså det finns inte, man kan inte liksom, det finns ingen fallskärm något mer.
Det fanns ju en massa såna här alternativ väl för. Man kunde ju också gå med i Främlingslegionen.
Mm.
Och då blev man, eller gå till köss.
Ja,
också.
Ja, överlag. Alltså att man bara stod, gick till stranden och vinkade. Och så kom det någon båt, så får man med. Alltså att det fanns de här reset-knapparna för livet.
Jag vet inte, alltså gjorde man det för att man ville bort från något skulder eller något bråk? Eller för att man inte var önskad i sitt hem, eller vad var det?
Flera kombinationer, men på något sätt alltså sådär att nu har jag försatt mig i en sån situation. Jag försökte fixa det, men det blev bara värre. Och sen det där, och sen det där. Nej, det är nog Klondike.
Men är det att guldvaskning har som industrialiserats så att, för man skulle ju tro att vem som helst ännu skulle kunna då fara då till Lappland eller Klondike eller var de nu har guldfyndigheter och ändå som klarar sig på det, för att nu är ju guldpriserna så höga så att även om man bara hittar jättelite så skulle man ju ändå kunna leva på det säkert.
Men jag menar, nog förstår man ju också att det har funnits många guldgrävare och att det finns ju ett finit antal guldklimpar. Så att det är ju klart att de liksom, det blir svårare och svårare. Men på något sätt den här liksom plan B som också har en sån här inbyggd optimism i sig. Alltså sådär, också om du faller i Främlingslegionen men sen så avancerar du och till sist så kommer du hem som generallöjtnant. Och sådär. Eller just att du får och gräver guld och så kommer du hem och är rik. Alltså att du kan både resetta ditt liv men det finns också en chans att du liksom landar på ett bättre ställe.
Är det här att bli surfinstruktör på Bali? Är det på något vis det här att resetta sig idag?
Ja, men till och med det funkar väl inte mer. Alltså att det har väl blivit svårare överlag. Alltså att det är svårare att klara sig. Så man kan inte smita något mer.
Det här är nog faktiskt en funktion i livet och samhället som ändå behövs. Jag menar, alltså hemlös är ju inte, alltså det är ju det att liksom lämna allting och bo på gatan. Det är ju inte som samma sak.
Nej.
Då har man ju gett upp lite. Men fanns det ett element av det här när du flyttade till Pormo? Alltså det här att söka det enklare livet. Att liksom lämna utmaningarna i staden och försöka lite gömma sig undan samhället.
Nej, jag förstår att du skulle kunna tro det. Men det var inte alls så faktiskt. Då ska jag ju inte ha farit till Pormo, utan då ska jag ju ha farit liksom till Kortesjärvi. Alltså att jag skulle ha farit någonstans där man skulle vara rotlös.
Med grannkommun till Pedersöre.
Ja, ja. Alltså någonstans där man är liksom rotlös och ingen känner igen en.
Men man kan ändå köra hem till mamma på 20 minuter.
Ja, det är väl det bästa.
Men är det någon nu då i ditt liv, alltså du saknar en utväg?
Nej, men jag bara tänker alltså sådär, alltså det är så dåliga nyheter hela tiden. Och på något sätt att man tänker på det här att ja, okej, okay, men om when the shit hits the fan, så då finns det ju liksom olika saker man kan göra då, men att nu, man kan inte få till Klondike något mer. Nu menar jag inte att jag har ett behov av en utväg, men bara sådär i preventivt syfte så kan det ju vara bra att ha några sådana där liksom rymningstunnlar placerade runt ens hem som leder en då, ena för att det är Kortesjärvi, andra för att det är Klondike.
Men är det det här som gör att man nu då satsar på rymd liksom utforskning mera än vad man har gjort på många år? För att vi känner som art nu att nu måste vi ha ett ställe dit vi kan liksom rymma och drömma. Ja. Men du vet väl att Elon Musk gav upp det här med att fara till Mars nu och nu satsar han på månen istället.
Ja, jag har lite slutat följa med vad han håller på med.
Ja, men orsaken var ändå ganska intressant att för att skjuta iväg raketer till Mars går bara, var det en gång i halvåret då när Mars är på ett, liksom ett visst avstånd från jorden eller någonting. Mm. Medan man ju kan var åttonde dag fara till månen. Har de tänkt på sånt där i science fiction då? Att då när någon ska resa till Alpha Centauri eller någonting, så då går det bara att göra en gång på 11 år.
Nej.
Och så måste de vänta och växa upp och liksom gifta sig däremellan.
De har nog så bra rymdkäpp så att det inte är något problem. Men kanske om det är något så här, alltså att de har hittat någon gammal skattkarta till någon så här bortre nebula någonstans. Då kan det ju hända att det på grund av något så här svart hål så finns det bara det här lilla fönstret som man måste fara dit. Men då är det nog inte något vanligt. Men rymden är ju, det är ju liksom det ultimata Klondike det. Alltså där har man ju, alltså att om man när som helst kan bara stå och vinka, kanske då inte vid en strand men vid ett berg, och så stannar ett rymdkäpp och så är man så där att ska ni till Alpha Centauri? Får jag komma med? Och så hoppar man på.
Det här hör ju på något sätt ihop med manlighetskrisen också. Jag har tittat på den här Louis Theroux dokumentär om manosfären här nu.
Mm.
Och man blir ju beklämd och orolig för framtiden och för sina, eller framförallt kanske för min sons uppväxt, att när han börjar komma i kontakt med såna här typer, så vad händer då? Men att en del av den här krisen, okej, det är mycket också att de bara vill ha uppmärksamhet och pengar förstås, de här. Men de talar ju till någon sorts riktig tomhet som ju existerar bland många unga män idag. Mm. Och en del av den här tomheten är väl bristen på men just äventyr, att kunna resa ut på de 20 haven och upptäcka någonting, eller att uppleva mening i att som utsätta sig för mening i att utforska och som går dit ingen man någonsin har gått förr. Så här som man gjorde då på 1700-talet.
Ja, det var väl alltså den tidens manosphere. Det, alltså att man på riktigt, nej men att du var en sån här polarfarare som gjorde dolkar av frusen avföring och upptäckte en massa saker. Och då var det ju liksom, då var det ju en influencer som faktiskt hade gjort någonting, men eftersom du inte längre kan göra det, så då måste du på något sätt artificiellt skapa vidriga åsikter istället och på något sätt där försöka hitta nytt som kan vara intressant. Men kanske lösningen så skulle vara att man skulle på något sätt då bygga ett sorts Klondike, alltså någon form av, jag tror, alltså det finns väl två behov. Det finns väl, ena är väl det här, alltså det här stället dit du kan rymma och på något sätt få upp någon form av jackpot och sen komma tillbaka som en förändrad man. Eller så skulle det finnas då det här som på något sätt utmanar en själv, alltså någon form av liksom dödslabyrint dit du kan få. Och om du kommer därifrån levande, så då har du liksom, då har du uppnått status och respekt.
Ja, nu glömde jag ju bort det uppenbara här, att gå i kloster, det kan man väl göra än idag. Det finns ju kloster i Finland också dit man kan, ja, söka sig.
Ja.
Och sen gör man den här inre utforskningen istället för det här grävandet med hacka i jorden.
Inre utforskning? Är det man kallar masturbering?
Nej, de letar efter guldet i sig själva och i sin medvetande.
Vad äckligt. Jag letar efter guldet så länge så jag är trött i handen. Boen burmo bootvåsar botning som talas dit så popna popkum så vi pop nu denna popkum så vi lys på tätt och kaj. Jag tittar på den här teasern till den här tredje Dune-filmen.
Ja, Timothy Chalamet har nog gått i face och är inte sig lik.
Nej, det är väl taglinen till Dune 3. men det på något sätt lite tangerar, tycker jag, det här som vi pratar om där också, för att det är ju en sån här otrolig musik och det har ju lite så där memefierats, alltså det här nu, att för Timothée Chalamet hade ju väldigt dåligt rykte, han hade ju uttalat väldigt negativa saker om, vad det nu, jazz och opera, alltså på något sätt så där,
opera och ballett var det.
Ja, just
och det påstås ju att det kanske, jo, att han inte fick Oscar, men det vet man ju inte.
Ja.
Men åtminstone blev det ju också här i Finland till och med, så gjorde man ju kraftiga uttalanden mot det här och menar att han har ju helt fel.
Ja, nej, men han hade ju helt fel och det ledde ju till alltså att folk började tycka illa om honom. Men den här teasern nu då till Dune 3 så har på något sätt räddat honom, för att det som han gör här då är ju att han på något sätt skriker, alltså det är som en sån här rytm som är liksom så otroligt häftig. Och jag är ju sällan, jag har ju pratat också så där att jag inte riktigt förstår körsång och så där, och att jag sällan dras med i såna där stora folkmassor och starka känslor. Men jag dras med i det här. Alltså han har det på något sätt, sättet som han säger det, liksom så hjärtkärande, och det är så en stor folkmassa som upprepar det han säger, och det bara låter så otroligt häftigt. Och det här klippet sprids ju överallt. Och det som är intressant är ju att han på något sätt uppviglar ju liksom till kamp här. Och Frank Herbert, när han skrev Dune, så han var ju väldigt, han på något sätt skrev ju den här bokserien som är ett sorts så här avskräckande syfte. Att ni ska vara rädd, ni ska liksom inte lita på de här karismatiska ledarna som de unga männen går igång på. Att de är farliga sådana. Och nu är det på något sätt liksom, nu istället så glorifierar vi det lite och han lyfts fram till den här hjälten. Nu kan det ju hända att det händer andra saker i filmen förstås som på något sätt drar mattan under det här. Men jag tycker ändå att det är intressant, alltså att för att jag, när jag såg på det där så fick jag lite sådär förståelse för att okej, jag förstår att man kan dras med i någonting som det här Man of Fear eller jakten på Klondike. När någon som är tillräckligt cool och häftig och karismatisk står och sjunger på det där sättet. Ska vi lyssna lite från den här trailern bara så ni får höra hur coolt det är. Gåshud.mp3 ska man kunna kalla det där.
Ja, han skriker ju väldigt så här manligt på ett ändå lite så här irriterande sätt, att han efter det där har han ju ingenstans att gå. Han ger ju allt. Så att,
ja, men han ger allt, men han behöver, efter det där så behöver han bara peka och så följer man handens riktning. Det är på något sätt det är det, alltså att han uppviglar, alltså att så där att jag vill ju gå ut i krig när jag hör det där.
Ja, men jag tänker nog på det här Louis Theroux-dokumentären, för så där skrek de ju i sina podcasts, de här.
Ja.
De här idioterna. Och liksom det är ju, de har ju då en trogen publik och de lyssnar väl. Men jag menar, jag upplever det bara som ett uttryck för svaghet att man måste skrika så där. Och sen vet jag inte heller, jag menar så där lät väl Mel Gibson redan på 90-talet i Braveheart. Alltså det är väl.
Ja, men jag ska också ha följt Braveheart i strid. Alltså det känns också som att vi har pratat om det här flera gånger förr, att det är liksom, vi har liksom olika gener här. Alltså du på något sätt är så där, du är ju mer alltså med munkarna i klostret och ber och sjunger och tycker det är vackert, medan jag har den här genen att jag vill liksom slå på trumman och ro snabbare så att jag kan på något sätt attackera det där klostret och käla silvret.
Men så du tilltalas just av den här sortens manlighet då? Alltså du skulle här kunna liksom följa Timothy Chalamet också, för det är ju någonting när du ser honom och du vet att han är en sån här ung, söt pojke, men det där rösten gör då att du ändå som tror att han har egenskaperna som krävs.
Jag skulle inte följa honom, alltså nu är det ju svårt också för att nu måste jag tänka då att man är liksom på Arrakis på Dune-planeten, och då måste man ju leva in sig i det på ett annat sätt. Men jag har väl en förståelse, jag skulle inte följa en sån idag, men jag har förståelse att man kan göra det. Jag kan förstå att det där väcker tankar, och på det sättet kan jag också förstå det där, hela det här manosfären, att man vill på något sätt rikta den här, jag vill rikta det här behovet av att följa någon som kanske då bottnar i att följa någon ut i strid, men när det inte finns någon strid så då vill man bara följa någon och då finns det kvar, och det där har de på något sätt ringat in, de har liksom satt fingret på det där. Sen är det ju vidriga åsikter som de på något sätt utnyttjar där, men att ändå att det finns någonting i det där, unga män och förebilder och på något sätt en uppvigling till att nej, men nu får vi pojka, nu får vi till Klondike.
Jag funderar mycket på det här i uppfostran också, för att alltså fysiskt våld är ju naturligtvis off the table när det handlar om uppfostran, och det har ju varit förbjudet i lag sedan, inte så länge ändå, men tack och lov har vi sån lagstiftning. Men sen också så det här att höja på rösten åt barnet känns inte heller bra. Man måste göra det lite ibland, tror jag, för att jag vet inte annars vart man ska gå om inte man har det verktyget i sin arsenal. Men jag får alltid ändå en känsla att om jag har höjt på rösten åt Kaius, så känns det efteråt som att jag som förlorar. Att jag måste som ta till en sån grej för att ge någon sorts bild av respekt.
I Dune har de ju sådana där små maskiner man sätter på munnen. Så att sen när man skriker så kommer det sådär som en, alltså det kommer som en fysisk liksom sådär, att man kan som skrika så att någon liksom strittar 3 meter in i väggen.
Det är ju alltid det där. De här sakerna som du beundrar. Så sen så, nu försöker vi ha en intressant diskussion om hur man som man liksom bröstar upp sig och visar sin tuppighet. Men så är det då att ja, men där finns också sådana här magiska apparater som gör att allt det här blir irrelevant. För att klart, om man har magi så använder man väl magin.
Inte blir det irrelevant, det bara raiser the stakes.
Nej, det gör inte det. Alla de intressanta diskussioner dör när man tar in sådana här magiska grejer. Om det skulle gå att trolla för att få Kaius att göra det jag gör, så skulle jag ju förstås inte uppfostra alls, utan jag skulle bara trolla.
Nej, men om de här manosphere-influerarna, att om de ska faktiskt liksom trolla, alltså besvärjelser på de unga männen, alltså att de är så där som, vad heter han den där som spelar på flöjt och så börjar råttorna gå efter honom i Berlin?
Råttfångaren i Hameln?
Ja, precis. Så att om det skulle vara det, men att istället för att spela på flöjt så liksom är de på gymmet och slår sig på bröstet och skriker som Timothée Chalamet, och det får de då att liksom följa. Men att om det skulle på riktigt vara liksom en besvärjelse som de gör, så då skulle det vara jätteintressant, för då måste man ju hitta liksom motbesvärjelser för det. Att inte ta det bort allt, det bara, man måste bara vara mer kreativ.
Men överlag känns det som att de här Dune-filmerna lite, även om de är så här stora världsblockbusters, så är de lite så här under the radar. Alltså de kommer lite då och då, men det är som inte någon som riktigt pratar om dem däremellan. Och ändå, jag har sett dem bara två, jag har älskat dem här, men inte har jag heller tänkt på dem här emellan och inte kanske riktigt heller längtat efter den här tredje. Det är någonting märkligt med historien Dune.
Det har att göra med, nej det tror jag inte, utan jag tror att det har att göra med bara hur Hollywood är just nu. Alltså att filmer, man pratar inte om filmer lika mycket som tv-serier, och marknaden är, det finns för mycket att ta till sig så att saker och ting försvinner. Men att filmer är ju inte liksom, ingen vill ju göra film, man vill göra en tv-serie.
Det var ironiskt, det är ju det här typ som Timothée Chalamet sa om opera och balletten.
Mm.
Det är nog någonting också med att det är ett så komplext världsbygge och ett så komplext berättande. Att det vet jag ju, att om jag skulle gå och se den här trean nu då, så skulle jag måste repetera liksom ettan och tvåans handling, men också på något sätt mytologin och reglerna i den här världen.
Mm, men sen är de ju så otroligt välgjorda, och så att det är ju en glädje att få repetera det. Eftersom vi nu har pratat lite film och unga män och att man skriker, så jag skulle vilja prata om det här ena AI-klippet som också cirkulerar nu online. Den här trenden, alltså ibland så, jag brukar ju lyfta fram i den här podden också när jag tycker att AI har gjort någonting bra. Och det var ju ett avsnitt så pratade jag ju om hur de ändrade i Neverending Story. Alltså att hästen inte dog i träske och att man gjorde om det. Och nu finns det en variant av det här. Och det är då alltså en trend att man ska ta scener ur filmer, men man ska ha AI att sätta svordomar in i replikerna. Alltså så att de här personerna svär mera. Och jag tycker det är intressant. Jag tycker uppriktigt att det är någonting som händer då. Och jag tänkte att vi skulle kunna lyssna lite på från Lord of the Rings, den här AI:n har satt till några saker.
One does not simply fucking walk into Mordor. The ring is fucking mine. Yes, what about second fucking breakfast for fucking Frodo? You shall not fucking pass.
Att det har ju någonting. Alltså jag tycker det är intressant hur det ändrar ändå. Men jag tycker inte att det blir sämre. Jag vet inte, men det är väl någonting med Lord of the Rings också, att man har sett det så många gånger så att alla på något sätt varianter av det känns så roliga.
Jag har inte sett den sen jag såg den på bio för 25 år sedan. Aldrig haft något behov. Men alltså det är ju någonting också med att Tolkien var liksom lingvist och liksom satte så omsorg i det här vackra språket och så här. Så då blir det ju som en ännu större så här kontrast som man ju skrattar åt här. Men ja, alltså rolig grej. Men som vanligt när det gäller AI, när man ser hur bra det är på någonting, så då ser man att ja, nu skrattar vi åt det. Om ett år så är det här ett stort samhälleligt problem när, mm. när de liksom mikroediterar tal som olika ledare gör och så vidare.
Mm. Och sen när man ska visa då att nej, men nu ska jag gå igen, ska se på Sagan om ringen, och så trycker vi då på play. Men så kommer det då liksom svordomsversionen som är 47 sekunder lång, hela filmen, för att det är det som är uppmärksamheten som dagens barn klarar av.
Kraftuttryck, jag är ju en vän av kraftuttryck. Jag tycker de är berikar språket och gör det mustigt och liksom är också mer så här realistiskt i när man ska uttrycka känslor och så vidare.
Men är det inte någonting också i, alltså orsaken varför jag ville lyfta fram det här, för att finns det inte någonting där också i på något sätt den här det här Klondike-behovet, det här manosphere, alltså att kraftuttryck är ju också någonting som kanske tilltalar unga män främst.
No, det finns en massa aggression, och inte i alla män men i många män, och mycket av det har att göra med könshormonet testosteron, och det går inte, tror jag, riktigt förstå den kraften och aggressionen om man aldrig har upplevt en sån här testosteronrush. Och där är väl kraftuttryck då kanske det hälsosammaste sättet att få utlopp för dessa inre spänningar.
Mm.
Men lite grann där också blir det ju då att jag känner ju att om man som börjar ta till kraftuttryck, så då har man nästan använt hela sin arsenal. Det är ju, alltså man ska akta sig för att använda dessa vapen, för man vet inte om man måste som använda dem senare.
Nej.
Och man har bara de där några vapnen.
Mm. Ja, man har tre svordomsgranater. Och att du vet att använder du den här ena nu, så då har du bara två kvar.
Kajus favoritlåt just nu är Det finns inga ord av Kent.
Mm, det är klart.
Han lyssnar på den kanske 4-5 gånger om dagen, och han säger att han vill höra inga ord, säger han.
Mm.
Men där sjunger ju Joakim Berg Det finns inga ord på det här jävla språket.
Mm.
Och det här försöker vi som går runt genom att som hosta just när det är det här jävla ordet. För vi vill ändå inte att en tvååring nu då ska börja gå omkring och säga ens ett så milt kraftuttryck.
Mm. Vår tvååring har ju då en 10-årig storebror som älskar kraftuttryck. Jag skulle vara glad om han bara skulle citera Jocke Berg på dagis. Men att det är nog andra citat som florerar där. Jag har alltid tyckt att det är någonting med kraftuttryck, alltså det är någonting nästan magiskt i det, alltså att du kan liksom ha en sån här känsla i kroppen att nu behöver jag sträcka på mig, eller om man har en sån här gäspning, alltså det finns sån här vissa saker som man gör som på något sätt skapar en sån här, okej, men nu öppnar jag på ventilen, nu pyste det ut det som behövde fara ut, och hur kraftuttryck också kan ha den effekten.
Men det är ju därför man svär och håller på väl. Alltså förstås ett sånt här slentrian svärande som man hör bland tonåringar i bussen. Så det är ju sen en annan sak. Det är ju bara som slarvigt, barnsligt språk.
Men det finns ju många också som tycker så där kanske mer, vad ska man säga, akademiker som ju upplever att liksom att genast du använder ett kraftuttryck, alltså då har du ett slarvigt och ett barnsligt språk. Att man ser ner på användningen av det. Men att det är ju fel att ha den åsikten.
Min mamma fortfarande, hon lyssnar ju på podden med pappa via tvn. Och alltid om vi svär så då visslar hon som ett sånt här censurpip.
Ja.
Men just när jag nu ändå såg, det var väl då Pippin som frågade att so when is fucking second breakfast? Eller vad sa han?
Second fucking breakfast.
Alltså han nu vet jag inte om den här skådespelaren är han irländsk eller vad han, jag vet inte, eller någonstans från Storbritannien, och jag menar det skulle ju vara mer rimligt nästan, känns det som att han skulle säga så. Alltså de är ju liksom bland vänner och de är inte så här lite lads de här.
De är verkligen lads. Ja, det skulle passa.
Det är intressant att det här är en av de gränser som Donald Trump inte går över i sin offentliga kommunikation. Att han struntar ju i precis alla konventioner. Men så starkt är det här motståndet mot svordomar och fult språk i USA. Att han som instinktivt vet att han kan inte gå över det. Att Edesco som resonerar fel. Att han kan säga att ja, det är bra att Robert Mueller är död. Han är glad att han är död.
Mm.
Men han skulle aldrig liksom skriva att if Iran does fucking retaliate, I will fucking obliterate them.
Mm.
Liksom, han går inte över den gränsen.
Det kan ju hända att han inte har fått bort autokorrekt heller, så att det inte liksom godkänner svordomarna.
Jag ska ju till mitt Middle Earth den här veckan, och jag har väntat mitt vuxna liv på det här och varit så ledsen att det inte blev någon sån här studieresa dit från gymnasiet, då man skulle ha varit ännu mer ivrig kanske. Men nu ska jag åka till CERN i Schweiz, och det är ju min kaba, den här partikelacceleratorn. Alltså jag vill ju som knäböja bara när jag tänker på att jag ska vara nära där. Sen får jag knappast vara och se på själva acceleratorn, och den är ju också fucking enormous. Mm. Så att det är väl inte med möjligt heller att få en överblick över det. Men jag ska nu i alla fall dit.
Men hur fixar du? Alltså fick du som en remiss då? Alltså för att bota din stamning? Eller är det liksom privat du ska få dit?
Va? Det är som ett heureka vetenskapscenter där. Det är ju,
jag tycker bara att det skulle vara tokigt.
Du tänker att jag liksom ska ha de här partiklarna ska som skjuta bort min stamning.
Jag tycker att det här
är den sista utvägen.
Jag tycker det ska vara värt ett test. Att man har ännu inte försökt bota stamning genom att skjuta någon i huvud med en partikelaccelerator.
Att jag springer in i den här tunneln och liksom kastar mig framför de här strålarna av partiklar.
Ja.
Nå, ingen har säkert testat det här. Nej. Och nu kan det ju hända.
Ja, och det kan ju hända att det är små svarta hål i hjärnan som gör att stamningen orsakas. Ingen vet ju.
Nej, men ingen vet ju heller vad de kan upptäcka där i CERN. Alltså, det är ju en så kraftig maskin det här. Och de vet ju, alltså de letar ju efter sånt som de anar att existerar. Men så kan de ju upptäcka vad som helst där av en slump vid sidan om.
Men är du inte på något sätt så där, hoppas du inte lite att då när du är där att det ska på något sätt, det ska börja blinka rött och det kommer ett så här doft alarm kommer igång. Och så skriker de att nu är det en resonance cascade, att nu måste vi alla ner i källaren. Och att det är just när du är där som på något sätt det här interdimensionella revan bildas. Och så börjar det liksom läcka ut så här, alltså vidunder egentligen från andra dimensioner. Och så måste du då på något sätt via svordomar så måste du liksom få alla unga män att följa dig och slåss mot de här monstren.
Sandworms dyker upp plötsligt.
Ja.
Jag tänker bara att också i den här oroliga tiden då vi ställs mot varandra på vår planet, så är ju CERN ett sånt här, så här opolitiskt och gemensamt projekt där vi förenas av vår nyfikenhet som människor, och så arbetar vi tillsammans för att förstå det här märkliga universum som vi bevisligen allihopa lever i.
Tänk när du är där i kafeterian och så ser du då en massa sådana där vetenskapsmän då är så här vita labbrockar. Så får du inte, alltså jag tänker att jag skulle så där försöka iscensätta en massa saker, att jag skulle så där tappa ett äpple på golvet och så skulle jag säga åhå! Och så skulle jag liksom titta på alla ögonen och säga att väckte det här någonting då? Har de liksom suttit där och varit så här, åh, jag förstår inte den här glassvenom-teoremet. Och så skulle det vara det att jag tappade det där äpplet och så rullade det på ett visst sätt och så på något sätt var det en sån här heureka moment. Och så var det liksom på grund av mig, så på något sätt var det jag som gav den här gnistan till den här nya Einstein som var där och åt just då.
Ja, det här kittlar nog någonting. Jag vet ju, jag har läst så mycket om Beatles också, hur de alltså så här skrev låtar om saker som de slumpmässigt stötte på i sin vardag.
Mm.
Och att jag skulle ha som kunna på 60-talet bara som gör någonting sånt här och bli förevigad i en Beatles-låt.
Mm.
Det är ju för sent, men
Om du skulle på något sätt försöka liksom, att du skulle inte liksom prata på hela vägen dit och sen just när du ska betala för din mat i kafeterian, så skulle du liksom ha som en sån här riktigt som en megastamning, alltså så att, att liksom spotte flyr åt alla håll.
Och sen är det någon i vitrock som är som Eureka, we're gonna stutter the particles. They're gonna go back and forth, back and forth, back and forth.
What if they can't speak the particles with each other? They stutter.
Och sen berättar han den här på Nobelprisgalan sen när de har fått...
Och så drar de bort ett skynke och så står det liksom hela den här This is the Chi equation. Och så sitter kungen där och så här, ja, de sjunger inte bara om bastu, utan de är också bra på sånt.
Dedokai, Dedokai, Dedokai.
Dedokai.